Välkommen till Brittas vardagsrum och avsnitt nummer 14. Viveka Lärn är min gäst i en live-inspelning från Betlehemskyrkan i Göteborg. Viveka är en folkkär, älskad Göteborgsförfattare som har skrivit otaliga romaner och även barnböcker. Hon är en fantastisk berättare och du kommer att märka under det här avsnittet att publiken som sitter och lyssnar gapskrattar vid några tillfällen. Det är en hel del ljud runt omkring, men hennes berättelse är också fantastisk. Så njut av en podcast med Viveka Lärn, Göteborgsmiljöerna, Bohuslän, Eddie, romanfigurerna från Saltön och som sagt grisen Bertil. Det är en höjdare, oförglömlig. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda. Tack Bilda för att ni under 2017 finns med som sponsor till Brittas vardagsrum. Gå in på Bildas hemsida så ser du en uppsjö av spännande och givande kurser av verksamhet som man kan delta i och anmäla sig till. Det finns över hela Sverige, så in och titta på bilda.nu och förkovra dig i något av allt det som Bilda erbjuder. Välkommen, här kommer avsnitt nummer 14 med Viveka Lärn. Välkommen Viveka Lärn.
Tack. 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 Vilken stor skara. Jag visste att det var ett stort hus, men att det är så mycket folk.
Har du varit i det här rummet innan?
Jag har inte varit i denna kyrkan överhuvudtaget. Det är ju inte klokt, för jag är ju göteborgare och har gått i skola här i närheten i Nyalmentar, som det hette då. Man har alltid vetat vad det finns, för att det är så pampigt hus.
Ja.
Men jag är ju med i Svenska kyrkan, så att jag går inte så direkt. Men jag är ju i anknytning till missionskyrkan i släkten och så också. Så det är inte det, utan det är bara att det inte har funnits någon anledning.
Nej.
Så nu var det roligt att komma hit och också se kyrkorummet. Det var ju väldigt vackert.
Du är så varmt välkommen. Och nu är det ju så här att mitt i att du finns i Betlehemskyrkan i Göteborg den här kvällen, så är du också i Brittas vardagsrum.
Det är så imponerande.
Vi sa ett häftigt vardagsrum.
Men har du så mycket gäster alltid?
Jämt. Jag är så otroligt social människa.
Ja, det förstår jag, men det måste bli dyrt.
Ja. Det är därför jag jobbar i kyrkan. Ja. Nej, det går bra faktiskt. Jag har haft någon gång hos mig i mitt vardagsrum. Det kan jag ge som ett litet tips. Ett sånt tapasparty när alla tog med sig någon liten rätt var.
Ja, bra.
Och så räknade jag ut att det fanns inte stora till alla. Så jag tyckte det var lite utmanande att se hur gör man när man minglar med tapas. Så det gick jättebra.
Fantastiskt.
Ja. Så vem vet, kanske vi slår till någon gång i det här vardagsrummet.
Ja.
Då bjuder vi in dig, Viveka.
Ja, tack. Jag kommer direkt.
Vill du, för den som kommer att lyssna på detta efteråt, det är en podcast som heter Brittas vardagsrum man kan ladda ner. När man då upptäckte att vilken fantastisk gäst jag haft ikväll. Och så har jag också några andra gäster som har varit. Och då ligger de på en podcast. Då brukar jag säga till min gäst, vill du beskriva mitt vardagsrum? För det ser lite olika ut. Jag är en väldigt föränderlig människa.
Ja. Det är Det har inte så många väggar.
Nej, okej.
Okay. Eller de är väldigt långt bort. Ja. Jag ser ju inte så bra, det är ett ofantligt vardagsrum du har.
Ja.
Så är det 50-tals tapeter, gula och vita. Så är det ett litet golv. Mm. Väldigt litet golv för att vara så stort vardagsrum.
precis där du sitter är det där.
Ja, och så är det en tallkott i en kruka.
Ja, det är för att det ska vara lite kitschigt sådär.
Mm. Och så är det en present antagligen till gästen. Eller inte. Det kan ju, kanske något som ska lottas ut.
Jag kan avslöja att det är till gästen. Men tror du kan hålla det till vi är klara?
Absolut.
Kan det?
Jag tycker det är skönt att du inte har någon tv i vardagsrummet. Det har inte jag heller där jag bor.
Okej. Okay. Har du ingen tv överhuvudtaget?
Jo, jag har den i sovrummet. Men det beror på att jag bor i en nybyggd lägenhet i östra Göteborg. Och då var det en sån här tjusig dam i vita byxor som visade runt då, innan huset var riktigt klart.
I vita byxor just?
Ja, väldigt vita byxor. Ja. Ja, och så när vi kom in i det som skulle bli mitt vardagsrum så pekade hon där liksom en vit vägg. Eller eftersom jag valde vitt. Mellan två dörrar. Och så sa hon, och här har man tvn.
Aha,
tänkte jag, nu ska jag aldrig ha tv. Och det har jag inte heller. Jag har sett att alla de andra har det, men inte jag. Där har jag en målning som min pappa har gjort.
Du, det säger någonting om dig.
Ja, kanske.
Att du direkt tog liksom, nej, kom inte och styr och ställa med mig.
Nej, så är det ju.
Så är det.
Jag är en ganska besvärlig människa på det viset.
Du lever ju rätt så farligt nu, tänker jag. På grund av att Halta hönans hotell är ju enligt dig den sista boken om Saltön.
Ja,
det är så. Och det kan inte vara populärt för dina fans.
Inte. Det är väldigt mycket folk på gatan sådär som säger, ja, du håller väl på med en del. Nej, säger jag. Jag kanske skriver något annat med tiden, men jag ska inte skriva mer om Saltön. Ja, men hur ska det gå? Ja, du använd huvudet, säger jag.
Ja. Tänk till själv.
Ja.
Du, visst har du någon gång, när du tog livet av någon där på Saltön?
McPhee, jag har tagit livet av flera egentligen. Men McPhee var ju en väldigt, väldigt populär figur. Både i böckerna och även i tv-serien. Per Myrberg spelade honom. Mm. Men så blev det så... Alltså han är den enda gestalt som är lik någon som har funnits, nämligen min pappa.
Okay.
Som också var utrikeskorrespondent i USA och vi bodde där i San Francisco. Och sen när han kom hem och blev pensionerad, då var han sådär också. Allting skulle vara primitivt. Han var gammal bohuslänning, stjärtvarn. Och han kunde stå liksom på körn där vi hade gjort som en pinne, liksom titta på den pinnen timme.
Okej.
Okay. Har den pinnen varit med om?
Jag lägger din lilla dos. Nej, den satt fint. Tack. Jag var rädd den skulle ramla ner. Förlåt
mig.
Jag
har en liten ficka där.
Jag anföll dig lite.
Det är just vid sådana här tillfällen. Jag använder den här klänningen med den mikrofonfickan.
Fint. Tack. Förlåt mig att jag var så okultiverad. Vi fortsätter med McPhee.
Ja, nej, men i alla fall så han McPhee är lik honom alltså till det inre och till sina vanor och till sin strävan att på sin ålders höst leva mycket enklare så att man kan tänka klarare och så vidare. Men sen så är det ju så att om man skriver, använder någon som man känner, i mitt fall min far Hubert, så blir det så att han kunde ju inte göra något dumt när McPhee. Allting han gjorde var så underbart och min pappa hade varit död länge. Och till slut så blev han nästan outhärdlig, så trevlig. Så då gjorde jag så att han blev förälskad i den här unga tjejen. För det skulle inte min pappa blivit. Och så att de fick barn. Och sen visste han inte alls att han var delaktig i den här skötseln eller så. Nej. Och kanske skulle bli klasspappa i skolan. I hög ålder eller någonting. Så då blev det ju, då skar det sig ju. Så jag tänkte, det här går inte. De kan inte fortsätta. Nej. Så då tog jag faktiskt död på honom. Ja. Och det fick jag ju äta upp. Alla var så arga.
Det var väl någon som till och med anföll dig?
Ja, det var en som slog mig. Det var, jag kom, först var det så att medan McPhee levde så kunde folk säga så här, jag känner McPhee, han bor i Borås. Folk, ja. Men då kom jag en ganska mörk kväll gående mot GP-huset från odlingsplatsen. Och där var det någon tysk livsmedelslågprisaffär.
Ja. Fint, snyggt, det var snyggt sagt.
Ja. Och ur den kom det då en kvinna. Och så fick hon syn på mig då och kände igen mig. Och upp med handväskan och började banka på mig. Det är jag faktiskt inte van vid. Jag vet inte hur det är med er, men jag är inte alls van vid det. Och hon bankade och slog och så sa hon, hur kunde du göra så mot McPhee? Vi skallade en vägg. Nej, det sa jag inte. Utan jag var liksom bara... det är ju en bok. Så.
Ja.
Nej, det hjälpte inte. Ja. Ja, hur kunde du göra? Hur? Och fortsatte att slå mig. Och då så sa jag... Men han finns ju inte på riktigt.
Du sa det?
Ja, och då sa hon... Nej, och det är ditt fel.
Fantastiskt.
Ja. Men sen var det en annan man som jag tänkte döda, men som jag skonade. Nu ska jag inte säga så i en kyrka, men jag är ju själv troende, så att jag bara säger så. Att jag skonade honom, för att det är ju ingen riktig människa.
Nej, vi förstår det,
ja,
tror jag.
Och det är väldigt många människor med i de här böckerna. Ja, då var det den här tobakshandlare Blomgren som i serien spelas av Thomas von Brömsen, som dessutom är min gamla vän sedan barndomen. Ja. Och han är ju en så duktig skådis och han är så bra i den rollen. Ja, då var det så att jag skulle skriva den Midsommarvals hummingfest, den fjärde boken om Saltön, som hette En fröjde... Nej, det hette den inte. Den hette... 17 hette en vår.
Ja, kom jag snart att säga nu.
En fröjdefull jul.
Kan någon hjälpa oss?
Så vacker titel, det är med våren. För 17, vad är det med mig? Ja.
Den kommer snart.
Det kommer snart, ja. Den handlar om våren i alla fall. Då är det så att jag tänkte...
Sol och vår heter den.
Det är vad den heter, Sol och vår. Då var det så att jag hade ett litet hus mitt i Lysekil. Och Lysekil är ju det som jag har använt mest. Fast mest är ju fantasi. Men i den mån jag har använt hus och repliker och så är det Lysekil. Ja, så skriver jag på morgonen. Och då satt jag och skrev från 5-6 på morgonen. Och så tänkte jag, den här tråkiga Blomgren, jag måste bli av med honom. Han är så tråkig. Och jag vet inte, jag träffade Thomas när han hade fått rollen först. Så sa han, varför ska jag spela den tråkiga personen med mitt bena? Alltså det undrar du, men alla andra människor tycker det är fullständigt självklart. Hur som helst blev han ju en väldigt, som en dröm. Men nu var jag så trött på honom. Och då höll jag på att skriva den boken, Sol och vår. Och tänkte jag, nu gör jag så. Blomgren stänger sin affär. Så går han ut på sjön med sin båt och köper med sig kanske 2 hektar räkor. Och så tar han på sin vindtygsjacka från Algots i Borås som han haft sedan han gick i skolan. Och sen försvinner han mot horisonten och så borta. Så hade jag tänkt. Men just då hade jag skrivit i flera timmar så jag skulle ta en paus. Och då tänkte jag då gå upp till posten som fanns fortfarande då i Lysekil uppe på berget. Ja, så jag gick upp där i solen. Och när jag stod i kön till postkassörskan så kom det fram en ung tjej, 20-årsåldern, med svallande ljust hår. Och så sa hon, åh, jag älskar dina böcker om Saltön. Och mest av allt tycker jag om Blomgren. Ja, hur kul är det att höra? Bra. Ja, sen gick jag ut från postkontoret och så tänkte jag, det är ändå jag som är författare. Det är jag som bestämmer.
Precis.
Ja, eller hur?
TVn, vad den ska vara och vad alla ska vara.
Ja, och nu ska han skön. Ja. Och så gick jag hemåt och så tänkte jag, nu skriver jag om plopp, alla ut och letar. Och, han finns inte. Och så just när jag hade en plank runt mitt hus. Ett litet fiskarhus. Och så när jag öppnade porten till det planket så kom den flickan med guldlockarna cyklande förbi. Och så skrev hon, hoppas det går riktigt bra för Blomgren. Oh. Så jag tänkte, nej jag kan inte. Det går inte. Jag kan inte, jag måste skona honom. Ja. Så då gjorde jag så att jag skrev att han var borta några dagar. Och alla letade väldigt mycket.
Okay.
Och sen när han kom tillbaka så var han kom till påskbrasan. För i Bohuslän och även Göteborg förr har man ju påskbrasan, inte någon fånig majbrasa. Då kom han till påskbrasan och liksom stod där under ett träd och såg lurig ut. Men han såg inte bara lurig ut, han såg helt vild ut. Oh. Och då när de skulle spela in det, jag hade berättat det för Thomas om att jag hade räddat hans liv. Då sa Thomas, men kan jag inte få liksom lite skägg då? Lite, när jag kommer att vara lite tuffare. Snedbena kanske, eller ja.
Det där med benen hade han hängt upp sig på.
Bruna kontaktlinser hade han. Och han såg helt vild och vacker ut. Det var väldigt roligt. Så det slutar ju bra.
Det slutar bra.
Ja, han lever än.
Ja, det är skönt. Även Thomas, han har faktiskt varit i vardagsrummet också.
Det har han?
Ja, det har han. Det var väldigt trevligt. Du, om vi skulle...
Det var väldigt trevligt.
Ja, mycket.
Ja.
Nej, ja, det var också väldigt trevligt förstås. Nu har vi en författare ja, som märker lite ord här. Det var också väldigt trevligt. Du, om man skulle presentera dig lite mer än Saltön. Det var faktiskt någon här som sa att bara en sak till där. Jag kommer säkert tillbaka till Saltön och vi. Men att de i Norge är de väldigt förtjusta i Saltön. Har du mycket kontakt mot Norge med den?
Ja, inte så mycket kontakter. Men jag får ju mejl ibland från norrmän och så. Och så de ser, alltså de läser mina böcker på norska. Saltöböckerna. Men ja, de ser också på tv-serien finns ju på norska, men de ser den när den går i svensk tv. De ser ju jättemycket på svensk tv.
Ja.
Och de begriper ju svenska mer. Alltså jag var på en bokmässa när jag skrev barnböcker i Oslo för många år sedan. Och jag lärde mig läsa på norska därför att min pappa som var journalist, han var i Norge under kriget. Och skrev om det. Och då köpte han en läsebok på mig. Jag var ju bara jätteliten. Det var ju efter kriget. Jag lärde mig läsa på norska. Så då så sa jag till... Då satt en massa barn som skulle lyssna. Och föräldrar lyssna på mig när jag pratade om mina böcker. Mina barnböcker med Eddie och Mimmi. Och så skulle jag läsa högt. Då tog jag ju då de norska böckerna såklart. Ja. Och så sa jag till publiken... Om det är något ni inte fattar så ropa tut tut så ska jag förklara det ordet. Så börjar jag läsa på klingande norska. Jag har läst två meningar. Ropa hela lokalen tut tut tut. Och så säger jag, vad fattar ni? Kan du läsa på svensk istället? Sa de. Så vi fattar. Det var ett stort nederlag.
Ja, jag förstår det. Men böckerna går bra. Och
ja, men däremot var det så en gång när jag var på Maldiverna. Så var jag där med min tredje och sista man. Som jag var gift i tre gånger. Mm. Absolut, sista kanske man
sista.
Kan säga.
Ja, sista. Märker jag lite ord där, man vet aldrig.
Ja, och då så satt jag nere vid strandkanten och läste. Och han skulle gå upp i en bar och hämta något. Eftersom han drack hela tiden och jag inte dricker. Mm. Som väldigt skillnad på det.
Mm.
Och då så satt jag och läste. Och så plötsligt hörde jag. Brum, brum, brum. Så vände jag mig om. Då kom han och hade med sig 30 norska gubbar. För de var medan Norge var ännu rikare än det nu. Då var de där på semester varje år för att fiska, så här djuphavsfiske. Och fruarna var i Paris eller Oslo under tiden och shoppade. Sådana människor var det. Ja. Och då hade Sverre, min tredje man, sagt till dem, jag är gift med Vivica Lehn. Ja, Vivica Lehn och Saltun. Och de skrek. Så kom de springande när alla skulle hälsa på mig. Och en del skulle ha autografer till sina fruar. Ja. Det gör inget.
Du, om vi får fundera lite vad du har gjort, så är det ju en enorm meritlista av skrivande. Du började som journalist.
Ja, det gjorde jag.
Din pappa var journalist.
Ja, det var han. Han var först på Handelstidningen och sen på Göteborgsposten. Han hette Hubert Lehn. Han har en spårvagn precis som jag.
Ja. Åker du gratis på din spårvagn?
Nej.
Nej. Ja, fundera över det ibland.
Men däremot är det så att ibland, just på Aschebergsgatan, så har det hänt på andra ställen också, där spårvagnen åker lite utför, så kommer min pappas spårvagn tuffande. Alltid när jag har tänkt göra någonting som jag vet att han inte skulle gilla. Alltid är det.
Det är lite bra.
Det är väldigt bra.
Bra koll.
Mm.
Ja. Men du, från journalistyrket till författandet av böcker, vad är...
Nej, det var så här att när jag var barn, jag var väldigt tidig med att läsa och skriva och höll på mycket med det. Mm. Så att jag fick hoppa över första klass. Så att, jag hade allting utstakat för mig. Jag skulle bli journalist, det berättade jag för alla. Och jag hängde ofta med min pappa på redaktionen. Eller, han både ritade och skrev. Eller när han var ute på uppdrag. Och det var ju jättesäker på att jag skulle bli. Fast han uttryckligen förbjöd mig hela tiden. Men sen tänkte jag, så var min hemliga dröm, som jag inte berättar för någon, att när jag varit journalist några år, så att jag lärt mig att skriva och varit med om massa saker, så ska jag skriva barnböcker. Men det berättade jag aldrig för någon.
Det var liksom din längtan, att det var just barnböcker som...
Ja. Och då skrev jag på Delsjöväggen, när vi bodde, hade min syster och jag delade rum. Och så hade vi en avskiljare, och det var en bokhylla som mot mitt håll, där hade jag barnböcker. Och så sa jag, en dag är jag en av er, sa jag till det. Ja, men jag var helt säker på det.
Du, vad var det som gjorde att du ville skriva barnböcker? Vad var det du ville...
Ja, men fortfarande tycker jag att det är det roligaste som finns. Och också det viktigaste, förstås. Jag tänkte bra där, tycker jag. Så efter sommaren före studenten, så var jag på GP som semestervikarie. Och då bodde resten av familjen i USA. Så det var ju min pappa som har ordnat det, förstås. Men det var ju väldigt, väldigt roligt. Och sen började jag skriva kurserier och sånt. Mina gick i sista ring. Och sen blev jag anställd när jag tagit studenten. Och sen var jag först på GP och sen på GT i 5 år. Och sen var jag på Aftonbladet. Och där var det inte fullt så roligt, och inget hade man att göra. Så då kunde jag sitta och skriva på mina barnböcker.
Ah, på Aftonbladet.
Ja. Jättebra kopieringsmaskin hade de också. Så att då kom den första boken ut, 75.
Vad hette den?
Stoppa pressarna. Det var en ungdomsbok. Och sen började jag skriva de här böckerna om Mimmi och sen om Eddie och sälja på. Och sen jag var journalist i 20 år och sen blev det då 20 verksamma år som heltidsförfattare. Och det var ju nervöst många år att kunna försörja sig. Men sen fick jag Astrid Lindgren-priset, vilket var enormt stort. Och ja, hon var väldigt delaktig i juryn. Det fick jag 85.
Då mötte du henne också?
Ja, vi blev vänner. Vi blev väldigt goda vänner. Vi umgicks mycket och skrev brev till varandra under åren. Det var fantastiskt. Och det fick jag 85, det priset. Sen började jag ju skriva de här sagorna för vuxna, som man kan kalla Saltuböckerna. Och nu förra året så fick jag Piratenpriset. Vilket också, alltså det känns precis som Astridpriset var, ja, det var en slags debut, för det var så jag slog igenom. Och Piratenpriset var för mig, gud vad skrytter
du
skräpper.
Du, jag tänkte att jag ska läsa nomineringen på det.
Ja, tack.
För Piratenpriset. Med värme, humor och medmänsklighet beskriver årets pristagare den på samma gång helt unika och alldeles vanliga människan. Hon är produktiv. Minst 60 böcker har det blivit sedan debuten 1975. Och många av dessa har hon skrivit för den kanske allra viktigaste målgruppen, barnen. Men det är med en bokserie om livet på en skärgårdsö som också har blivit en älskad tv-serie som vår pristagare skördat sina allra största framgångar.
Och det var fint att läsa upp det. Jag hade inte behövt skryta så om mina priser.
Nej. Men jag har förstått när jag har läst på nu också mer om det att just det priset var väldigt betydelsefullt,
ja,
för dig.
Ja, enormt. Alltså mina föräldrar, de läste Piraten väldigt mycket.
Fritjof Nilsson, Piraten. Mm.
Och ja, han var lite husgud så. Och så ibland på söndag, om min pappa inte var ute och rest och så här, så gick vi på promenad från Göta Älvbron. Och så gick vi till Henriksberg. På den tiden kunde man gå längs kajen hela vägen. Jag är så arg för att man inte kan det nu.
Ja.
Ja. Är det någon mer som är arg?
Det var några händer som räckte sen. Ja.
Jo, då, och så kom vi fram till Henriksberg och så skulle vi gå in där och äta söndagsmiddag. Och då sa min pappa, för vilka tre saker är Henriksberg berömda? Och då sa jag, för att de har en levande papegoja, rätt. Nummer två, för att de har Sjötunga Walewska som är bäst i hela världen, rätt. Och det tredje och viktigaste, jag här skrev Fritjof Nilsson Piraten halva Bombi Bitt.
Ah. Så den har följt er, hans författarskap.
Och de visste ju inte det i Skåne. Jag har ju varit väldigt många gånger nere i Skåne det här året sen jag fick priset. Det är ett fantastiskt landskap, måste jag säga. Mm. Det är väldigt hjärtliga människor och väldigt roligt att gå i Piratens fotspår. Där finns ett jättefint museum i Vollsjö.
Du, är det han som har den här märkliga gravstenen också?
Ja, att han sköt upp.
Ja.
Här vilar en man som hade för vana att skjuta upp allting till morgondagen. Dock bättrade han sig på det yttersta och avled verkligen 23 januari 1972.
Ja, just det.
Den ligger i Ravlunda. Jag har varit där och tittat. Den är jättefin. Och inte långt därifrån är Olle Adolfssons grav.
Du, när jag tänker på och funderar för dig med dina enorma succé både med barnböckerna och vuxenromanerna, om man säger så. Så är det ju spännande att fundera ändå. Vad är skillnaden mellan att skriva till barn och till vuxna? Vet, jag som jobbar i kyrkan kan ibland tänka när jag är ute och predikar och så här i olika kyrkor. Så har vi någonting i början ofta som kallas för barnrutan eller barnens minuter.
Mm.
Och jag lägger ju märke till att om det är riktigt bra, då får alla med sig någonting hem från gudstjänsten.
Mm.
När vi har ett bra tilltal till barnen så bär det till alla.
Åh, härligt.
Ja. Men om det är tvärtom. Fint. Då är inte alltid. Nej. Det går ibland över huvudet på barnen. Men det är viktigt på något sätt. Jag kände igen det lite. Ja,
man får inte stänga en dörr.
Nej.
Det är, när jag skrev barnböcker, jag gjorde ju eller jag har inte gjort det på några år i alla fall. Men alltså jag tycker inte man måste ha ett lyckligt slut i en barnbok. Det tycker jag inte. Men man får inte stänga dörren totalt. Utan barnet måste ju kunna se olika lösningar och hoppfulla fortsättningar på det som har skett.
Mm.
Annars, som svar på din fråga. Ja. För min del anser jag att det är svårare att skriva för barn än för vuxna. Vuxna läser ju vad som helst. Nej, men om man ger ett barn en bok och säger läs den här. Om de inte har blivit intresserade på sidan 3 så slutar de ju.
Ja, det är små predikan.
Ja, och likadant själv som andra vuxna. En gång läste jag sagan om Tolkien. Det var på Sicilien och i pocket. Det var väl 700 sidor. Aldrig haft så tråkigt hela mitt liv.
Men du läste ut den?
Ja.
Ja.
Man är ju scout, höll jag på att säga. Det gör inte man. Ja, när jag tänkte, det måste ju, de letade efter något hela tiden. Jag höll på att bli tokig. Ja, men när barn är, alltså, och man kan aldrig... Det är många som försöker ha pekpinnar åt barn eller säga hur de ska göra det. Alltså barn ser igenom allt sånt.
Ja.
Det måste vara ett äkta tilltal. Nu tycker jag att jag har äkta tilltal i mina vuxenböcker också. Men det är... Alltså jag skriver som jag tänker.
Ja.
Det var inte bra.
Inte
men alltså det jag är ju uppvuxen i ett hem med där fantasi uppmuntrades hela tiden. Och man kunde berätta en historia vid middagsbordet. Det var inte så viktigt om den var sann eller inte, bara den var bra. Och de hade ju gäster hemma jämt mina föräldrar. Och då skulle man ju underhålla dem och konversera. Och så. Jag älskade det. Jag har en syster, hon är 7 år äldre än jag. Hon avskydde det. Men jag älskade det och liksom berätta och hitta på. Och det gjorde ju också att man kunde luras ganska bra. Till exempel, jag var... Vill du att jag berättar det?
Absolut. Ja.
Har hon något val, Britta? Nej. Ja.
Att luras, alltså, gillar jag.
Jag hoppade ju över första klass på den tiden. Ettan alltså. Och dessutom var det så att vi bodde i en villa på Delsjövägen, inte långt från Sankt Sifisplan. Så jag tillhörde Böskolan, som ligger väldigt nära det ni talade om förut.
Över oss,
ja. Min syster gick i den skolan, eller hade gått. Men hon hade en mycket elak fröken som dessutom var nazist. Det var ju efter kriget, men i alla fall, det fanns ju väldigt många övertygade nazister. Och då sa min pappa att jag inte skulle gå i den skolan. Utan jag fick gå i en alldeles ny skola som var ny då, 51, som hette Kära Lundskolan. Det betyder ju att jag... Det var 3 spårvagnshållplatser bort. Och alla i den klassen bodde ju omkring skolan. Så jag kände ingen. Jag hade inga kompisar ändå. Det har jag egentligen aldrig haft.
3 spårvagnsplatser bort, då är man långt bort.
Jag tror du skulle säga 3 äktenskap och inga kompisar.
Jag tänkte att det har ju du. Det har ju du redan tagit upp. Så jag tänkte, 3 äktenskap och ändå ensam. Illa. Ja.
Ja, men så var det.
Ja.
Ja. Och så var jag ju då väldigt liten av naturen. Och så var jag ju 1 år yngre än alla andra.
Men rätt kaxig, va?
Nej, jag var ju väldigt blyg. Samtidigt, alltså, roliga timmen älskar jag. För då kunde jag berätta en massa intressanta historier. Men annars var jag ju väldigt blyg och rädd. Och rädd för pojkar att de skulle kasta kardborrar på mig när jag kan. Det gjorde pojkar på den tiden. Finns det några kardborrar nu?
Jag tror inte det. Jag sitter och funderar vad det är. Men jag kom på att jag vet nog. Det är nog någon växt, va?
Sådana taggiga grejer. Ja. Ja, i alla fall. För att komma till saken. Så en sån här roliga timmen. Då gick jag nog i 2:an. Då berättade jag. Så sa jag ju, det är ju så att vi har en gris hemma hos oss. Han heter Bertie. Och ja, en trevlig gris. Och alla i klassen tyckte det var jätteroligt. Men det tyckte ju inte fröken. Tjocka läppen som hon hette. Ja. Så ja, men klasskamraterna tyckte det var kul. Och så sen blev det så att varenda lördag så satt de och slog i bänklocken. Bertil, Bertil, vi vill höra om Bertil. Och jag berättade massor om vad Bertil gjorde på dagarna. Och att han hade sytt en kökshandduk och så. Ja, höll på och sådär, ja. Och hon blev mer, tjocka läppen blev mer och mer irriterad. Men hon kunde ju inte stå emot trycket. Eller då slapp hon ju hålla i roliga timmen. Ja. Så var det en vårdag när man skulle ha någon sån här utaktivitet. Att man skulle promenera. Och då så sa fröken, ja nu har jag en idé. Vi ska gå hem till Vivica och hälsa på hennes gris Bertil. Ja. Så vi börjar gå då från Kärlundsskolan, ni vet kanske var den ligger, den röda tegelhuset. Och så gick vi till vårt hus. Det tog en stund, vi gick på led.
Kom då vad du tänkte?
Ja, jag var inte särskilt bekymrad. Nej. Jag tänkte, det här blir intressant, tänkte jag.
Det kände jag också där sitta. Hur ska detta gå?
Ja, och så gick vi. Och så gick vi in genom järngrindarna till huset. Och så gick vi upp. Och så ringde tjocka läppen på. Och min mamma öppnade ganska snabbt. Och tittade ut över oss och jag stod. Och så sa fröken, ja, det är ju så att Vivica har berättat om grisen som ni har här hemma som sällskapsdjur. Och vi i klassen är så intresserade, vi skulle gärna vilja titta lite och hälsa på den grisen om det går bra. Bertil, som den ju heter. Jättearg. Och det var nu är det så att jag har ju bara berättat om detta på roliga timmen. Jag har ju inte berättat det hemma eller någonstans. Ja. Och då tittar mamma på och så sa hon, Bertil. Ja, grisen. Jag har ju en gris som heter Bertil. Ja, det har vi, som min mamma. Men han är på bio idag. Ja, det var en seger.
Underbart.
Ja.
Åh, vad fantastiskt.
Ja.
Åh, vad sa din fröken? Hon bara stod där gapande.
Hennes mun, jag kan inte beskriva.
Nej.
Hennes mun.
Åh, vad fantastiskt.
Hon snurpte på den.
Ja.
Och så gick vi hem.
Ja.
Eller till skolan.
Det var en seger, jag kan förstå det.
Ja, det var härligt.
Ja. Du, jag har lyssnat på ljudbok på Halta Hönas hotell. Och då har jag gjort så här att det är du som läser, författar inläsning. Mm. Och jag anar ju innan att det här blir bra. Och det är ju en fantastiskt härlig känsla. Häftigt är det. Det är väldigt lustfyllt. Det låter som att du är väldigt förtjust i dina vänner på Saltön. Hur är det att högläsa egen text? Känns det bra eller funderar du under tiden? Åh, hjälp, jag kanske ska skriva annorlunda där. Eller? Hur känns det?
Tack, vad roligt att du tycker det. Alltså, jag älskar att läsa in böcker. Det blir så speciellt. En gång för många, många år sedan så ville de att jag skulle läsa in en barnbok. Den skulle gå i Sveriges Radio som följetong. Och så fick jag komma dit och provläsa. Mimmi var det, en ettas dagbok tror jag det var. Ja, nej, det var ju värdelöst, sa producenten.
Aj.
Så då tog de en skådespelerska istället. Gunilla Nyros. Och hon är från Stockholm. Och alltså, det stämmer ju inte med den satsmelodi vi har här. Och, för jag skriver ju i samma satsmelodi som jag talar.
Det är ju intressant, ja.
Så det blev väldigt konstigt, men den gick ju. Men sen frågade de mig igen då. Då var det väl någon annan producent. Och sen dess har jag läst in allting själv. Utom en bok, det är Södra vägen till Salten. För då hade jag mist synen på det ögat. Så då visste inte om det skulle gå. Så det är en skådis som läser in, men han gjorde bra.
Du, hur tror du det skulle gå om jag läste in en av dem?
Ja, då får jag om du säger Siljan istället för Skagerrak varje gång.
tror du det räcker?
Ja, nu går vi ut och fiskar hummen på Siljan.
Ja, det blir inte bra. Nej, men det gör någonting med dialekter. Det är väldigt påtagligt.
Ja, det är så viktigt. Jag älskar dialekter.
Du, jag ska berätta hur jag har gjort när jag har lyssnat då. Det har jag ställt in ibland. Man kan göra det när man hämtar hem en sån bok. Köper hem en sån bok. Att man kan ställa in om man vill i 45 minuter. Så slår den av. Om det är så att jag till exempel somnar. Så jag inte missar för mycket.
Så du har det inte när du kör bil då?
Nej, väldigt sällan faktiskt. Jag åker mest tåg. Då har jag det. Då har jag det ofta. Och så lägger jag telefonen i närheten. Där jag har det inladdat då. Och då känns det nästan som att du är i rummet. Eller har jag märkt nu när jag var på semester. Så gick jag långa promenader och lyssnade på den här boken. Och då är det ju så märkligt. Så att jag kan ju nästan känna. ibland kom jag på mig själv när jag gick och så såg jag någonting fint eller någon utsikt eller till exempel någon som kom med en hund, så ville jag stoppa dig liksom och säga: Vivek, kolla. Vänta lite.
Åh, vilken komplimang.
Kolla vilken hund. Visst är den väldigt lik sin matte eller husse? Det är ju ofta så att hundar är väldigt lik.
Ja. Men det är ju underbart att du reagerar. För att, alltså det är magiskt att läsa in, tycker jag. Ja. Och oftast har jag läst in i Stockholm. Och det är inget fel på Stockholm, men 3 dagar tycker jag är lagom.
Ja.
Så då läser jag väldigt mycket, så jag liksom tappar rösten. Jag kan inte vara social ett enda dugg. För att,
du läser fort då?
Ja, jag läser liksom hela tiden.
Ja.
Och så går jag till hotellrummet och så är jag tyst på lunchen. Och sen är jag tyst hela kvällen, så går jag på igen nästa dag. Men den här boken, Halta Hönans hotell, den fick jag läsa in i Göteborg.
Ja.
Det har jag gjort med en del. Och då kan man ju sprida ut det, så att det. Och så dessutom när jag läste in den, då hade det ju hänt det här med ögat. Så jag såg bara med det ögat, högra ögat, medan jag läste in den. Så jag blev också fortare trött. Så vi höll väl på ett par veckor då. Men det var så trevligt. Och jag älskar. Och jag känner liksom att det är mina vänner jag skriver om. Även om de är lite tilltuffsade av livet. Så är det. Alla har någon längtan någonstans.
Man känner det i läsningen.
Ja, och det tycker jag om. Och den här Halta hönan, den är lite tjockare än de andra. Och den tog mycket längre tid att skriva än de andra. Därför att jag ville att alla skulle få ett... Ja, inte, det behöver inte vara ett lyckligt slut, men ett slut. Så att inte folk ska ha det så besvärligt sen.
Man kan säga ett värdigt slut, säger man ibland inom vården. Ett värdigt slut.
Mm.
Du har verkligen för varje så här... tänkte igenom. Man blev jättenyfiken när man gick in mot slutet av den. Hur ska du avsluta?
Jag skrev om slutet så många gånger. Jag brukar inte...
Kom du ihåg nu hur du slutade?
Ja, det slutade med Tommy. Nej, jag menar kabben.
Ja, kabben var det.
Som paddlar mot horisonten. Nej, det är väldigt speciellt. Men annars, när jag är igång och skriver, alltså då skriver jag, då har jag bara huvudet fullt, så då kan jag inte gå på ovana ställen, för då åker allting in.
Ja.
Ja, hamnar i boken. Men om jag ofta så, jag bor ju i östra Göteborg som jag nämnde. Och så skriver jag från, jag är morgonmänniska, så jag skriver från tidig timma. Och så skriver jag och sen så tar det slut. Ja, och då går jag upp till Skatås och går runt Hällande Kärn. Och så ner igen. Och så går jag fortare och fortare. För då tänker jag så här. Men vad gör de nu? Vad händer nu? Oj, oj, oj. Jag måste hem och läsa hur det går med min bok. Och så går jag hem och skriver. Jaha. Mm.
Ja, det är så otroligt fantasifullt. Och härliga detaljer. Man känner att det är dina vänner verkligen. Men du, nu kom du ihåg när du satt sista punkten och var klar. Och skickade in ditt manus.
Mm.
Vad satt du kvar med för känsla?
Ja, det är en väldigt blandad känsla. För att det är ju naturligtvis jätteskönt att vara klar. Det är det ju, även om det väntar annat redigeringsarbete. Och så är det ju skönt att sätta punkt. Det är det. Så det borde ju vara en väldigt befrielse. Och då har jag tänkt hela tiden, bara, och framförallt när barnen växte upp. Bara jag klar med det här så ska jag baka bröd och jag ska med dit och på matcher. Och jag ska så frön krass. Och... allt som man inte gör. Ja. Och sen så gör jag det. Ofta blir jag sjuk också. Får influensa. det är som att komma ut i verkligheten. Och sen... efter någon vecka så är det så tjatigt.
Med verkligheten?
Ja.
Ja. Kommer det något flytande upp igen? Någon ny idé då? Eller?
Ja, jag trycker ju ner dem då. Och sen, bort. Nu ska vi baka här. Men till slut går det ju inte längre. Ungefär så fungerar det för mig. Men nu har jag ju, alltså efter Halta Hönans hotell.
Mm.
Som då kom i somras. Har jag inte skrivit en rad mer än alltså några små saker till Piratenposten och sånt. Ja. Men jag bestämde mig för det, att nu ska jag inte skriva på ett år. Sen får jag se.